Jaså?
Ja.
Herregud.
Ja, kom. Vi börjar gå. Jag är ganska spänd på det här.
Jag med. Jag har aldrig gjort det förut.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv. Jag heter Helene Rådstein och nu så står jag här med Ulf Masur som är vd och grundare för Matpriskollen. Jag har lurat i dig, höll jag på att säga, att vi ska gå och handla tillsammans eller kolla på saker som man kan köpa i butiker. Och då har vi kommit till ett mecka.
Ja, vid Fridhemsplan i Stockholm, och det är ju ett litet mecka, ja, för här finns det många butiker att välja på. I princip en av varje märke inom 100 meter, så det går inte att ha det bättre.
Vilka finns här då?
Ja, det finns då Coop, den gamla Daglivs som den hette. Vi har Willys och vi har Ica Supermarket. Och det finns en till Ica Supermarket 100 meter bort. Och så finns det en Lidl. Och sen Maxi Lindhagen ligger inte så långt härifrån heller. Så finns det lite Ö och B. Det räcker rätt långt det där, tror jag.
Matpriskollen, vad är det för någonting?
I grunden så är det en konsumenttjänst. Så att man kan slippa få hem pappersreklamen för att se alla bra erbjudanden. Så de sitter vi och skriver av och så lägger vi in dem i en gratis app utan login eller password och sådär. Och så lägger man in de butikerna där man brukar handla och så får man upp veckans bästa erbjudanden ifrån de butikerna. Och så kan man filtrera det då och säga, ja, men vad har de för kött den här veckan? Vad har de för ekologiska produkter eller grönsaker och så? Så gör vi det ganska enkelt och kan man spara massa pengar.
Men intäkterna kommer inte därifrån, kunderna, utan de kommer från?
Nej, det är gratis för konsumenten och användare. Och istället så då sparar vi den här informationen och så paketerar jag den och så säljer man den till typ Coca-Cola som ju vill veta vilka kampanjer som Pepsi gör, och Pepsi vill veta vad Coca-Cola gör, och Citygross vill veta vad Coca-Cola gör på Ica och så vidare. Så alla kan köpa samma data.
Det har ju inte varit världens lättaste resa för dig att komma dit, men vi tar det lite senare. Vi börjar gå nu.
Okej. Det var en daglift, det var en fristående butik under väldigt lång tid som Coop sig köpte för, ska jag gissa, 10-15 år sedan. Det har ju ett otroligt centrumläge för flödet när folk ska hem eller till jobbet, så går man förbi här.
För de som inte bor i Stockholm så kan vi säga att Fridhemsplan är ju en av de mest centrala platserna. Och det är ju en nod.
Precis, det är en riktig nod här. Där kommer en massa olika linjer in och bussar och så. Så att här är det många som brukar ensamhushåll i Stockholm. Och är det 43-44%, eller ännu fler förresten. Innerstan så är det ännu mycket mera. Då har man inte bil utan då handlar man här istället.
Kom, vi går in. Utav såna här noder, finns det många?
Ska du gå in redan?
Ska vi...
Först så lägger de ut såna här blad.
Vänta. Ja. Jag skulle bara gå in här genom spärren här. Nu stoppar du mig. Berätta.
Ja. Jo, men det är så att när vi startade Matpriskollen 2010, då tryckte de upp ungefär 1 miljard såna här flygblad per år i butikerna. Nu är man nere på ungefär 600 miljoner sådana som skickas ut.
Det är alltså med reapriser.
Veckans erbjudande, ja, precis. Här samlar de ju då alla erbjudanden, och det är precis de här bladen vi sitter och skriver av för 3000 butiker. Skillnaden är bara den att här i bladen så är de ju, det är ju gjort för att du ska fångas och du ska lockas in. Och nu lägger de dem ju nära här för att det är så många som har nej tack på brevlådan, så de kommer inte hem i brevlådan. Men i stora delar av landet så får man det hem i brevlådan fortfarande. Och då ska man försöka få ordning på det här och försöka förstå vad är det av det ska handla. Men man kan säga generellt, om man nu inte använder Matpriskollen utan man använder bladet istället, så då första sidorna är ju sånt som de ofta förlorar pengar på. Kampen här, bara i den här hörnan då av Stockholm, så är det ju så många butiker som slåss nu den här veckan. Så här gäller det verkligen att ha erbjudanden som lockar in dig. Ja, då kostar det de pengar helt enkelt. De förlorar pengar, de köper in det dyrare än vad de säljer det för. Och det har ju varit så här i 60-70 år. Exakt samma sätt som butikerna försöker fånga dig på varje vecka.
Vad säger du om en sån konsument som jag som bara inte ens slänger ett öga liksom på det här flygbladet utan bara fortsätter rätt in?
Ja, och det är väl jättemånga som gör det, men de har blivit färre och färre. Man har insett det, det var därför jag startade, för jag har jobbat i branschen så länge så jag vet ju hur bra erbjudanden det här är. Snittrabatten i dem är ungefär 20-25%, och mycket av det är mellan 30-50% billigare.
Den här rean som finns och som de promotar själva, det är typiskt ett väldigt bra rea.
Det är det vi har sagt här nu de senaste åren då när folk har fått det tuffare och inflationen har ökat. Ja, men vad ska man göra för någonting? Ja, men det första är att utgå ifrån det som finns på erbjudande. Oavsett om du har en butik eller fem butiker att välja på, när du planerar vad du ska äta. Jag menar, vill du ha fisk, ja, men ta den fisken som finns på extrapris den här veckan då. Ska du ha kyckling så ta det som är på extrapris. Det ska man ju göra, och sen har man möjlighet att ha flera butiker att välja bland. Så ska man vara multilojal som jag kallar det.
Du kallar inte det för otrogen utan multilojal?
Nej, exakt. Vissa kan tycka att det är samma sak, fast jag tycker man kan se handlarna i ögonen även fast man inte köper allting på en butik. I alla andra branscher så gör man ju faktiskt så att man går runt och tittar.
Kom, vi går in. Ja.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Men vad säger du? Där står köttfärs, 49,90 kronor kilot. Vad ja. Säger du? Är det billigt?
Det är svensk nötfärs. Ja, det är relativt sett ganska billigt. För att ordinariepriset är någonstans på 120. Men det finns ju nästan alltid kampanj på det. Så att har man ett par butiker att välja på så är det väl, ja, det är ett helt okej pris.
Men det finns alltid kampanj på köttfärs?
Ja, mer eller mindre. Men nu så är det ju andra tider. Så nu är det ju inte nötfärs lika mycket, utan nu är det mycket blandfärs. För att komma ner i prispunkt. Så har butikerna fått gå ner i kvaliteten då egentligen.
Här då, vi kollar in här.
Nu kommer vi in i first buy-området kan man säga. Och det kom de på för några år sedan här. Men det är så otroligt viktigt när jag kommer in med min korg att jag börjar lägga någonting i den. Därför har de då jättemycket lockvaror i början här. Det behöver inte vara så supermånga, men det ska alltid finnas någonting som är sånt klipp som man kan inte motstå det.
För det som jag har tänkt tidigare, det är ju att alla lockvaror är i slutet av butiken. Att jag brukar tänka att jag ska blunda liksom sista vägen ut, för det är så mycket godis och så. Men lockvarorna börjar direkt.
Ja, absolut. Det första du gör när du kommer in i butiken så ska du börja stoppa något i korgen. Och det är det sättet, för då vet de att du kommer att handla mer under hela kundvarvet. Så då kallar man det lite first buy och så exponerar man upp det gärna precis mitt i gången.
För då är du igång?
Då är jag igång, ja, och börjar handla. Och sen kan det bero på då hur stor är korgen och såna saker. Om Gekos, när de gör en ännu större kundvagn så säljer de ännu mycket mera. För att du upplever att du kan lägga i fler saker, du har inte köpt klart ännu. Det finns det här små saker som de gör.
Efter first buy kommer vi in här i...
Kommer man ofta i en frukt- och gröntavdelning eller en brödavdelning. Och det är också så, då börjar man ju klämma, känna på produkterna. Och det är också positivt då. Och här inne så är det ju då den nästan förmodligen lönsammaste avdelningen i hela butiken. Priserna är ju, kan man tycka då, jättehöga, men de varierar ju enormt efter säsong. Så att mycket tycker jag ju inte att man ska handla direkt om det inte är på säsong. Eller man ska i alla fall inte gnälla om äpplen är dyra eller apelsinerna är dyra eller avokadon är dyra och så vidare. Om det inte är på säsong så då, nej men köp det inte då. Eller köp något djupfryst istället. Här har vi paprikan som var ju jättedyr förra vintern. Kanske kommer gå upp i lite pris också. Nu kostar den 60 kronor kilot ungefär. Alla tre samma pris. Det är lite ovanligt. Sen kan man då köpa en, ofta en av varje färg eller tre stycken sådana som ligger i paket. Och då får man se upp lite för att då är det ju... Dels är det eko, vilket är positivt då, men då är det per styck istället för per kilo. Och det är väl en av de största varningsklockorna överhuvudtaget. Bara att när man ser produkter, som vi tittar här på gurkan, då har vi ett, säkert ett lotteri här då. Vilken gurka ska vi ta? Den kostar 17,95 styck. Är det en liten gurka eller en stor gurka? Och beroende på vad de har för lite leverantör så kan man få väldigt skillnad på vikt. Det brukar skilja ungefär hälften. Och då innebär det helt plötsligt att jag... betalar dubbelt så mycket för gurkan om den är mindre. Och sen får inte gurkor vara förböjda för då ska de inte säljas till det priset. Jag har varit på gurkaktion nämligen.
Alltså har du det? Var var den aktionen?
Det är den coolaste grejen. I Helsingborg. Så varje dag aktioneras all svensk gurka ut på ett par minuter där. Och då står ICA och Coop och Axfood och de inköparna där. Och sen så är det en klocka som startar med pris på istället för tid. Så börjar den ticka neråt och sen gäller det att trycka. Då vet man det att okej, nu köper jag 500 kilo av den här gurkkvaliteten. Startar på 10 kronor och så går den neråt i pris. Så då trycker man på knappen och har sålt till den då, inköparen. Och sen så får de gurkan då samma dag och sen så är det bara ut med det till butikerna nästa dag. Så svensk gurka är ju ofta en vecka bättre hållbarhet på. Gurka säger de håller 2 veckor. Medan spansk gurka då har 1 vecka för transport först och så 1 vecka hållbarhet. Medan den svenska är ute i butik efter bara någon dag. Men det här gillar jag inte, jag gillar inte att man säljer såna här saker per styck. Då ska folk stå och klämma och känna det bara för att hitta den som då är störst.
Och vad händer då menar du?
Nej, därför då försöker du plocka på dig så mycket som möjligt. Eller hitta den största gurkan för den kostar lika mycket som en liten gurka. Varför ska man inte köpa det per kilo istället? Och då vet du svaret på det.
Nej.
Om du säljer den per styck så säljer du ungefär 25% mer gurka än om du säljer per kilo. För då kommer du ner i prispunkter hela tiden. Den här hade ju kostat 64 kronor kilot. Då köper folk inte alls så mycket.
Men hur är lönsamheten på gurkorna skulle du säga?
Alltså det är ju sjukt bra. Jag tittade då på gurkaktionen då, när jag var där i somras. Då kostade gurkorna 3 kronor in. Och de kostade då på kampanj två för 15 kronor. Det var det billigaste som då såldes i Sverige. Det innebar ju ändå då att du 3 kronor och sen så tar du bort momsen på det. Så hade du ett dubbelt påslag. 100% slog du på för att sälja den för det kampanjpriset. Men då fanns det samtidigt de som köpte in den för 3 kronor och sen såldes den ut i butik för 15,90. Det är enorma påslag på frukt och gröt. Sen är det ju svinn också som de måste ta höjd för. Men jag vet inte, jag tror att de lägger på för mycket. Så folk köper för lite. Alltså sänkte du priset istället så skulle du öka omsättningen på det. Fisk och lax har blivit mycket, mycket dyrare. Alltså torsk, pollack och sånt här och laxen är upp 40-50%, vissa 60% olika sorter. Ont om det, lax framförallt, men sen så framförallt att det fiskas upp i Beres hav. Och ryssarna fiskar och vi vill inte köpa därifrån. Och då förändras ju hela världsmarknaden egentligen. Så stiger priserna på det som då är fiskat på andra ställen. Så fisken är något som verkligen har blivit dyrt. Jag såg här vi hade laxskivor, såna här skivade paket. 23% dyrare i år mot förra året. Och ungefär 23% dyrare förra året mot året innan. Så att det är 40-50% dyrare. Det är en sån sak som har slagit mycket. Inget är ju jättebilligt på det där sättet. Nu har vi fredagstacos här. Det här är lite intressant för att det här kostar den här nu 17,50. Och jag ser här, jag tog bild på den där nämligen i lördags när jag kollade på ett annat ställe så blev jag lite intresserad för att jag tyckte att det hade blivit dyrt.
Vi tittar nu på tacosåser och vi tittar på Santa Maria, de här vanliga, de mest förekommande. För nu har alla kedjor börjat med egen tacos.
Jajamän, och då ska vi se här nu, för här var jag i lördags och plåtade gurka nere på min lilla butik. Så här går jag runt alltid när vi handlar nämligen. Och då har du först den här, nu ser du ju min lilla telefon här.
Jag har det är massa gurkbilder, tomater och så.
Ja, precis. Och den här romantiska tomaten tog jag bild på bara för att den kostar ju nu 49 kronor för 300 gram. Den var ju 400 gram, så beroende på när de blir lite för dyra, då går man ner i förpackningsstorlek istället. Okay. Det ska du tänka på.
Alltså krymflation.
Ja, det är krymflation, precis. Mm. Och sen har du då sån här färdigskuren sallad och där du köper till lunchen. Och det här ICA-butikerna säljer väldigt mycket till luncher då till företag och så där du springer ner och bara köper den. Men då kostar det 18,90 hektot. Och där ligger ju salladerna igen då. Då är det 189 kronor i kilot. Då har de skurit upp dem och så kan du ta med det. Och folk bryr sig inte så mycket om pengar överhuvudtaget längre. Men här har vi den här tacosåsen. Då ser du, den kostar den 24,95.
Hos dig?
Ja, hos mig. Det är ett par stationer bort här på tunnelbanan. Och här kostade den då 17,50. Och kan man undra, hur kan det vara som skillnad?
Ja, säg.
Ja, jag har inget svar på det egentligen. Nej. Mer än att jag tror att då, den här butiken vi är i här nu, då har de bestämt sig för att det är viktigt man köper det. Och man kommer köpa förmodligen då nötfärsen till det. Man köper tacoskalen till det. Nu fanns de på kampanj redan vid start. När vi gick in såg du det.
Just det, de börjar med taco.
Så då börjar man med dem, då kommer man ju hit sen, så måste man ju köpa såsen också. Och då kommer man köpa massa tillbehör. Man köper avokado, man köper annat. Så kan man få folk att köpa hela taco-menyn här, då är det en bra affär. Och då har de väl insett det att just den här burken så har man koll på vad priset är ungefär mellan olika butiker. Medan den här andra butiken, målgruppen är inte barnfamiljer som ska taco-mys riktigt. Om det är någon som vill ha det, då får de betala ordentligt för det.
Så första när man kommer in så ska du få liksom en idé om en middag. Och då är till exempel taco, du måste vara helt suverän för en livsmedelsbutik, eller?
Ja, för det är ju så många tillbehör till det.
För det var det första vi såg, just det. Ja, listigt. Den här butiken, den är jättestor ju.
Ofta har de ju ett kortvarv numera, de som bara springer in och köper snabbt.
Hur ser kortvarvet ut här då?
Ja, här kom du in och sen så fick du det, då står det drycker och klart att äta. Ser du det? Alltså där finns det saker så att jag inte behöver gå in resten i butiken. Jag går in här, köper det och sen så kan jag gå genväg bort till kassorna och så gå ut den vägen. Så jag slipper ta hela det här långa varvet. Det är också sånt man har insett att då byter man butik istället om det tar för lång tid. Och i en sån här butik så är tiden jätteviktig för det är stressade människor som kommer här. Men här har vi bananer också, det blir jag lite arg över. Vi var på väg 2017 att ha i princip bara ekologiska bananer i Sverige. Och det var en sån här symbolhandling. Men nu så är vi tillbaka där igen att jättemånga kör både och. Besprutade, som de då kallar konventionella, eller ekologiska. Och så får man välja lite. Men egentligen så skulle du inte behöva välja så mycket. Jag tycker man bara ska ha ekologiska bananer.
Och vad är det just med bananer som bara ska vara?
Det är för att både vi som äter det, men framförallt de som jobbar med det, inte ska få sådana sjukdomar. Det är så mycket bekämpningsmedel och de sprutar så mycket, har dåliga skydd så att de blir sjuka.
Godis är alltid i slutet.
Och det ligger alltid i slutet, ja. För då har man köpt andra och så ska man plocka på sig och få lite, få med sig någonting trevligt till bilen eller till tunnelbanan eller till när man kommer hem. Men godis har ökat mycket i pris nu senaste året. Inte så mycket förra året, men i år nu har det gjort det. Det är sockret och kakao.
Kakao har gått upp så in i bänken. Varför?
Då var det problem när jag tror Elfenbenskusten. Jag tror att det är Elfenbenskusten som är absolut största producenten. Och när de inte producerar tillräckligt, då blir det problem med hela världsmarknaden. Det är lite som sockret då i Brasilien. Och sen blir spekulationer på det när det är på börsen.
Här finns ju då så man kan åka upp. Vi ska säga, vart ska vi nu? Vi ska till en annan butik.
Ja, då kan vi gå ut här nere.
Hur kom du in på det här överhuvudtaget?
Just det här med matpriserna nu. Jag har jobbat i branschen sedan 86 på olika producentföretag. Men det var att en tidigare kollega och Falcon-vd som ringde till mig och sa att jag har ett problem. Han sa, vad är det? Nej, jag skulle sätta nej tack på brevlådan igår för jag är så trött på den där pappersreklamen. Och så hade jag varit och köpt en sån här liten klisterdekal och så sa han det till sin fru att nu sätter vi nej tack på brevlådan. Och då sa hon, nej, sa hon, det får du inte göra. Och så tänker han, Håkan då, som han heter, men varför inte det då? Därför att här tar vi den här pappersbunten och slänger den i sopan och inte ens kollar i den. Och ändå så vill du ha den här kvar. Du vill inte sätta upp ett nej tack här. Och han kunde inte förstå det där. Han var väldigt logisk och sådär. Så då ringde han till mig och sa, Ulf, vi måste digitalisera dagligvaruhandeln. Och då träffades vi och så började jag. Och då trodde jag att det skulle gå fort. Det skulle ta ett år eller max 3 år. Men nu har vi hållit på i 13 år.
Och det här har inte varit väldigt lätt. Det här har inte varit en lätt resa. Du har verkligen fått kämpa, varit nära ruinens brant ju flera gånger. Och vad är det som har varit så svårt?
Nej, det var i rekonstruktion och det som har varit svårt är ju att jag trodde att branschen skulle tycka att det här var bra. Att man slapp skicka ut hundratals miljoner reklamblad och kunde då spara lika mycket pengar. Men insåg inte det förrän efter ett par år att man gillar inte. Därför att erbjuder allt sånt här, det blir mer transparent. Och då blir det ökad konkurrens. Och det är klart att inga branscher, inte någonstans, så gillar man när man är mitt i det, att det ökar konkurrensen. Att det gör att konsumenten hamnar mer i fokus. Att den har bättre koll. Det finns ju 4 stycken och så tar du bort Lidl så är det bara 3 stycken vägar in. Och det är det som gör det svårt.
Och då kan vi säga vilka det är. ICA är absolut störst och sen har vi
Axfood som då har Hemköp och framförallt Willys och även levererar då till City Gross.
Tycker du att det har blivit mer transparent under de här 13 åren?
Vi har ju bidragit till det helt klart och även då i de, om man tänker den informationen som vi säljer eller tillhandahåller till branschen gör ju det att båda sidor, både leverantör och kedja, de visar korten på åker mera för varandra. Du vet om vilka priser det är som gäller. Men sen så mot konsument så är det ju inte speciellt transparent fortfarande för att vi vet ju inte hur mycket bonden får betalt, hur mycket som Arla lägger på, hur mycket som grossisten i ICA eller Coop lägger på och hur mycket butiken lägger på. Och sen vet vi i alla fall på slutet hur mycket staten lägger på, det är 12%. Den som är längst ut på den här kedjan, den tjänar ju alltid mest på en prishöjning kan man säga. Om du höjer i procent, det blir ju bara kaka på kaka eller tårta på tårta, så det växer.
Nu så kom ju nyligen siffror som pekade på att inflationen inte alls var så hög som till exempel Riksbanken hade trott. Är det din uppfattning också vad det gäller priserna på mat?
De går ner, träffade Riksbanken igår faktiskt. Och det är så att priserna har ju, de skenade ju iväg slutet på 2021 men framförallt hela 2022 fram till och med mars månad. Sen så blev det ju stopp på den här ökningstakten och det har ju faktiskt hållit i sig ganska väl. Nu ser vi att en del, att det börjar höjas en del saker utan man riktigt vet exakta orsakerna till dem. Och det är ju att det är en pressad bransch tror jag. Där du alltså har många olika pålager som lönerna ökar, hyrorna ökar och sen att framförallt att vi konsumenter beter oss så otroligt annorlunda mot de vanliga butikerna. Så att deras mix är helt... Den är jättesvår nu att hantera.
Träffar du Erik Thedéen igår eller vem träffar du?
Nej, det var vice riksbankschefen.
För ni säljer ju information till dem också, eller?
Ja, det gör vi. Det är ju egentligen, som jag ser det, syftet med det är ju att alla ska kunna ta del av den informationen där så att det sen blir gratis för konsumenterna att använda tjänsterna.
Men detta då, att du är multilojal med så många aktörer för att använda ditt egna ord. Att du är liksom lojal mot Coca-Cola, lojal mot konsumenter, mot Riksbanken och olika butiker och så. Hur tänker du kring det?
Det är klart att alla vill ju någonstans sälja mera, tjäna mer pengar och vara billigast och så dofta rosor. Men jag tror att det vi kan tillföra och som har funkat hittills i alla fall är att men så här ser verkligheten ut. Den här kostar 13,95 på den butiken. Den här kostar 14,95 och så vidare. Och sen så är det ju upp till branschen att lägga värderingarna i det och fortsätta fightas. gentemot konsumenten. Och sen att vi då samtidigt, förutom att leverera då den här statistiken, ju faktiskt har en konsumenttjänst, gör ju att vi får ju otroligt mycket information ifrån våra användare. Det är hundratusentals användare och många av dem hör ju av sig om deras situation och hur de ser på det här med priser och prisutveckling och kampanjer och allt sånt. Och det har man ju med sig in i de här andra samtalen.
Vilken butik går vi till nu?
Ska vi ta Willys nu då? Okay. Den ligger på samma plan.
Vi tar några snabba frågor. Är du en spara eller slösa?
Min fru säger slösa.
Och du säger?
Ja, jag är nog på det jag gillar, då ser jag till att försöka köpa det.
Vad är det dyraste du har köpt?
Bostad måste det vara.
Vad är den bästa investering som du har gjort?
Jag köpte en tomt i Falkenberg, för den vill jag aldrig sälja. Ja, så, för 20 år sedan köpte jag den och den var tom. Det var ett hus som hade stått där. Och så säger jag att här vill jag bo. Och då köpte jag den. Och sen har man hållit på med det och haft den vid sidan om. Och nu har vi byggt ett hus där. Nej, det är den bästa investering. Och framförallt om det är så att man köper det inte för att tjäna pengar på det. Jag tror aldrig jag gjort det nästan. Man har försökt några gånger men då förlorar jag pengar på det.
Vad är ditt bästa tips om man vill spara pengar vad gäller att handla mat?
Du ska vara multilojal, utgå från extrapriser och sen så tror jag faktiskt att du ska se till att betala det kontant. Vi kör med matkonto eller sånt där. Betal alltid allt kontant.
Vad menar du kontant?
Nej, alltså inte med sedlar längre. Men ändå att det dras direkt ifrån ditt konto. Att få koll på sin privatekonomi, det får man genom att man hela tiden ser att det minskar på kontot när man handlar. Och så fylls det på lite när man får lön. Och slippa ångesten med en kreditkortsfaktura som kommer månaden efter. Jag vet att det går emot många som säger att ja, men det är smart att man inte behöver betala då någon ränta på det och man ligger ute med pengar. De andra får ligga ute med pengar. Men för mig och jag tror för väldigt många andra så finns det inget bättre än att slippa den där ångesten på slutet av månaden efter. För då är det ju liksom ofta en och en halv månad tidigare jag konsumerade upp det här. Och kan man vända på det och se till att ligga i framkant och försöka betala så mycket som möjligt kontant så man har koll på, ja men så här mycket har vi. Då är man på rätt sida. Jag tror man sover godare och man har lättare att spara undan också då.
Matpriskollen om 5 år, vad har hänt?
Och det har hänt en massa saker. Vi ska anställa lite mer folk nu och vi kommer komma med en massa nya tjänster. Jag lovar att återkomma till dig med dem för att mycket är ogjort.
Vi går till Willys sen, eller vi halkar in i en annan butik här på vägen. Precis. Och detta är?
Det här är en ICA supermarket. Mm. Lite annat ljus i än den förra butiken, lite varmare.
Det ser ut som en liten buffé.
Precis, en buffé här som man kan ta. Och sen väldigt mycket färdigrätter som de då förmodligen både lagar i köket här själva. För det är ett smart sätt. Då får du ju inget svinn. Alltså i butiken kan de ju använda upp allting. Har de duktiga kockar då så gör ju de i ordning rätter som konkurrerar då med go-rätterna som jag älskar. Där äter jag väl 2 i veckan tror jag.
Go. Vilken rätt gillar du?
Den här kyckling med basilika, den måste man alltid ha. Ja. Och sen så den här pomodoro, den enkla.
Ja.
Ja, och sen så även de här tortellini, stora feta tortellini. Så
här. Ja, men du går ner och köper såna här färdigrätter?
Ja, precis när man sitter och jobbar på kontoret.
Men du, det känns inte alls så ekonomiskt.
Nej, men då kan man vända på det. Att det där är ju väldigt gott. Jag äter upp allting. Det blir inget svinn runt omkring. Och sen så har jag då goda tomater till det där. Och då har jag i alla fall fått en lunch för 60 spänn ungefär.
Och sen så piper det också. För det är någon som piper.
Ja, det är någon som piper, ja, precis.
Mikrovågsugnsmat.
Men här har du ungefär nu då, runt 200 kronor kostar det då per kilo när man köper färdigmaten när någon annan har lagat den åt dig. Medan då morötterna och palsternacka så att det kanske kostar 20 kronor kilot när du köper det löst.
Vi läser på, det står till exempel
laxpudding, Janssons frestelse och då kostar den då nästan 200 kronor per kilo fast det är 18,90 per hekto. Det är ju ofta så, du säljer det ju per hekto. Fördelen alltid är ju det att du köper ju bara så mycket som du ska ha. Det är ju det positiva med det här när det görs i ordning men framförallt är det ju för att det är enkelt och smidigt för mig som kund här.
Man kan ju säga att du köper det i 2 timmar vissa rätter.
Ja, exakt. Och här har du de här älskar jag. Jag är inget bra på att laga mat. Min fru är duktig så hon lagar allting. Men rostade rotfrukter till exempel, då kostar det 18,90 per hekto. Det de har gjort är ju inte bara precis det som vi gör annars. Man skär upp dem, palsternackan och moroten och potatisen och rödbeta och så lägger man in salt och peppar och olja och in med i ugnen. Och då kostar det istället 20 kronor kilot.
Så det kostar 10 gånger mer?
Ja, men det är någon annans tid som du får betala för.
Är inte det egentligen ett ganska rimligt påslag?
för att någon annan gör jobbet åt dig.
Den här arbetsinsatsen?
Ja, för att det här är ju här är ju förädlingsvärde. Alltså att ta, om det kommer en Coca-Cola-flaska från Coca-Cola-bilen och den lastas av, ställs upp på hyllan. Fortfarande så är det ju samma Coca-Cola-förpackning som jag tar hem. Där har det ju inte skett åt förädlingsvärde, utan det är ju bara framställt. Däremot sånt här, då är du ju inne i riktig förädlingsvärde, ja. Här har de tagit andra olika ingredienser och sen skapat det rätt av det. Så på så sätt håller jag med dig. Men här börjar också nu. Här har du superklipp. Här har du bröd och du har lite jordnötter och du har någonting annat där borta då. Men här är det då minst 25% rabatt. Det är superklipp och då är det 42% rabatt. Och vi har de här jordnötterna, 26%, och så är det 36% på det där knäckebrödet. Här vill de, och så ligger det plötsligt efter knäckebrödet, så ligger det munskölj liksom. Vänta nu. Men det är bara för att jag ska börja plocka någonting här. Så enkelt är det. Kommer vi nu då till bananerna igen, ja, och då är det ekologiska bananer lite dyrare, några spänn dyrare än vad det var på den förra butiken. Nytt upplagt och inga besprutade, va? Nej. Bra. En frukt- och grönavdelning där de har börjat stoppa in äpplen och apelsiner bakom skåp. Det är lite intressant. Förmodligen håller det sig lite bättre, lite svalare och ser fräscht ut. Jag tycker ofta på ICA är väldigt duktiga med belysningen.
Är hon det?
Mm, jag tycker det. Det ser väldigt fräscht ut. Det ser ofta exklusivare ut än på många andra butiker.
Gurkan igen, ja.
18,95 per styck, ja, precis. Och det är de här svenska odlarna.
Helsingborg.
Ja, ni måste, du måste åka med någon gång där.
Klagstorp.
Va?
Klagstorp.
I och med att de ligger så nära varandra så tror jag att de tittar en hel del på varandras priser också. Annars så tappar du faktiskt kunder om det, när du har bara 50 meter mellan butikerna.
Okej, här.
Här kostar den här tacosåsen 18,95. Så att nu är vi nere lite dyrare än på där vi var nyss på Coop. Men fortfarande då 6 kronor billigare än i den andra ICA-butiken.
Och förlåt, var bor du någonstans då?
Jag bor vid Alvik. Ja. Det här är ju ett problem för alla oss konsumenter egentligen. Att prisskillnaden, det kan vara samma skylt på butiken, men prisskillnaden är väldigt stor. Det kan skilja upp till 25% mellan ICA-butiker på samma varor eller i snitt. Och ännu mycket mer på enstaka varor faktiskt. Och det här är, jag tror att det är en del, det blir ju trovärdighetsproblem. För att jag kan inte riktigt lita på, när jag går in i nästa butik, är det samma utbud, är det samma prissättning? Och det är där de har en fördel på Willys och på Lidl och många Coop-delar och sånt. Att man faktiskt försöker hålla en, och Citygross gör också, en central prissättning som är gemensam för alla.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Om vi pratar om matprisinflation. Det kom ju på tapeten efter Rysslands anfallskrig här mot Ukraina i februari 2022, 24 februari 2022. Men det startade ju långt tidigare egentligen, ju, matprisinflationen.
Den startade för producenterna andra halvåret 2021. Då började producentpriserna stiga efter pandemin när det var utbudsproblem och det var alltså transportproblem och även då att det blev en del råvaror som gick upp i pris. Det syntes för oss konsumenter i januari 2022. Så januari, februari så var det bara wow, jag sa att det här håller på att gå åt pepparn. Vad är det som händer för någonting? Och sen kom kriget då, precis slutet februari och sen in i början på mars när det verkligen, oj, det här kommer inte bli bra. Och sen såg vi en enorm prisökning då som hade sin kulmen då 2023 i februari. Så länge höll det i sig, de här i alla fall 14-15 månader med rejäla ökningar. Där nästan varje månad då ökar lika mycket som ett helt år. 2021, med våra, på det sättet vi mäter, så ökade priserna 1,1% då. Och 2020 också ungefär, mellan 1 och 2% har det legat på. Och sen helt plötsligt så får du det som månadstal. Det är enorma pengar i det, för att branschen är ju så stor. Och det är det här som har haft lite svårt att få kompisar och andra att förstå det. Men det är därför jag är så intresserad av varje liten krona där. Om det går från 14,90 till 15,90. Ja visst, det är rätt många procent ändå. När man adderar på dem, alla artiklarna då, så blir det ju en bransch som omsätter nästan 350 miljarder. 330 kanske, någonstans i år nu. Då är ju varje procent 3,3 miljarder. Så nu då när det har delats på 20% istället, så är det en 60 miljarder dyrare för att köpa samma mat. Och det är ju som rättsväsendet ungefär kostar på ett år. Så det är bara den här ökningen. Så det har ju enorma konsekvenser för oss som konsumenter. Och det tror jag ibland man glömmer bort. Och det är därför det är så viktigt att komma ner nu på en låg ökningstakt. Och helst då prissänkningar till och med, om det skulle bli billigare.
Nu säger du att man har nått kulmen. Är du säker på det?
Det kan man inte ta gift på, för att det kan hända någonting. Alltså det kan vara att det börjar någonting börjar stiga. Men det jag tror kommer vara är att det återgår lite till det att vi kommer få när det är naturkatastrofer. Som torka och sånt som slog på olivoljan eller apelsinen och så. Då är det enstaka, eller svensk produktion i sommar har varit rätt dålig på spannmålet. Och då kan ju det slå igenom på priserna. Men då borde annat ligga stilla. Så att det inte är allting, men nu då senaste åren, då har ju faktiskt då ökade allting. För att det var både elen och det var energin, och då kom konstgödslet, och sen har du spannmålen, och så har du en valuta som har gått åt fel håll. Så att egentligen allt dåligt har hänt samtidigt, och så borde det inte fortsätta vara. För vi ser ju, det är ju massa saker som på världsmarknaden som har gått åt helt åt andra hållet nu.
När kriser kommer, vad det nu kan vara för kriser, så är det ju alltid värst för dem som har det sämst. Och så är det ju inte minst, kan man ju säga, kring dagligvarupriserna. Vad säger du om det?
Absolut. Jo, för att för de som inte har så mycket, de kanske inte har, du har inte lån för att du har hyresrätt. Och, men däremot så är hyran då en väldigt stor del av din disponibla inkomst. Och maten är ju egentligen då relativt sett en väldigt stor del där med. Och det är den som du faktiskt kan påverka lite. Men när den nu, hyran kan du ju inte påverka. SL-kortet eller resa till och från jobbet kan du inte påverka. Men däremot, maten kan du försöka, men den måste du ju ha. Så jag tror att maten har ju, det är på något sätt det är kniven som vrider om. För de som har haft det sämst, så har de precis klarat sig och köpt den mat de ska. Men när den nu sticker upp 20-25% i pris mot tidigare. Ja, men då är, och den är en så stor utgiftspost. Alltså en barnfamilj lägger ofta minst 10 000 kronor i månaden på mat. Och går det upp 2 500 i månaden då, det slår direkt. Och de buffertarna har inte folk.
Man såg också hur finansministern kallade till sig dagligvaruhandlarna, de stora företagen. I slutet av mars, ja men det är lite längre sedan då, så kallade hon till sig dem och liksom, nu får ni skärpa er ungefär. Vad kan politiken göra, och är det ett spel för galleriet, eller är det på riktigt en tillsägelse att de får skärpa sig?
Ja, jag tror att det var en liten, någon typ av lite desperation, och det som kan bli problemet sån gång, det är ju att de som sitter mitt i det i branschen kanske upplever att nej, men så lättlöst är det inte bara. Vi kan inte bara helt plötsligt börja sänka priser eller så, för att det har inte slått igenom än. Vi har inte fått sänkta omkostnader, utan vi kommer snarare gå in med ökade omkostnader nu framöver. Det är på ena sättet, men det som är positivt i det, det är ju tycker jag hela mediebevakningen av branschen. Att man lyfter fram att konsumenten, vi kan inte acceptera bara att konsumenten ska stå för hela spänningen, utan någonstans i den här kedjan så är det väl ganska naturligt att alla får det tuffare. Producenterna har fått extremt mycket tuffare. Mycket butiker har fått det mycket tuffare. Framförallt de mindre butikerna. Och när folk väljer bort dem och tycker att de är lite för dyra och så går de till någon annan. Då slår det ju jättehårt då mot de små, framförallt där.
När man pratar med företrädare från dagligvaruhandeln så pekar de ofta på att det här är en lågmarginal business. Vi har inte så höga marginaler som det påstås och så där. Vad säger du om det?
Jo, det är ju flera led i det här, och grossistledet som ju då ofta har ett påslag på 10-15% på produkter. Så det de får över till slut då, så är det kanske 3-4%. Men sen har du ett butiksled som också får över då några procent. Men dilemmat i det här, det är ju det att, eller dilemmat som det ser ut, är att det är så otroligt stor skillnad mellan hur mycket man de facto får över. Beroende på vilken typ av butik man är. Alltså det är enorm skillnad. ICA har 1300 butiker. Vissa tjänar 50, 60, 70 miljoner per år. År efter år efter år. Och vissa tjänar ingenting. Och sliter lika många timmar i de butikerna. Och sen så har du Coop som egentligen inte tjänar några pengar alls om du lägger ihop butiksdrift och grossistdriften. Sen har du Axfood som nu då tjänar pengar genom att Willys går väldigt bra för att vi går dit. Men de har ju inte gjort något annorlunda utan de får ju mycket, mycket extra försäljning nu. Så de tjänar ju pengar och jag tror att Axfood tjänar en 4,5% ungefär på det de har. Och är det mycket eller lite? Ja, det är i förhållande i Europa så tror jag att man ligger väldigt högt. Och ICA ligger ju då ännu högre om man ska räkna ihop både butik och grossistledet. Så att på så sätt, de kedjorna då. Men sen har du då de som inte tjänar någonting. Så gör man ett snitt där så kanske det är runt 3%.
Men du gillar inte snitt?
Nej, jag gör inte det. För att det blir ju, då står man ju och ropar att ni tjänar så mycket och så vidare. Och så är det vissa som inte tjänar någonting och vissa som tjänar mycket mer. Ingen känner igen sig i ett snitt. Ofta hinner du sälja varorna innan du har betalat dem. Men en producent köper ju in och sen måste den producera det. Och sen så säljer man det vidare. Och där så hinner man ju då med en bra lageromsättningshastighet så hinner man ju sälja det innan man betalar producenten med.
Men vad har du lärt dig då som har följt den här prisutvecklingen nu i 13 år? Vad har du lärt dig utav branschen och matvarupriser?
På slutet här nu att vi faktiskt som konsument kan påverka ganska mycket och vi kan ställa till mycket oreda om vi börjar bete oss annorlunda. Och jag har lärt mig det att folk klagar väldigt mycket på att handlare tjänar väldigt mycket pengar utan att egentligen ha kunskapen om vad de själva kan göra åt det. Tycker man att en butik tjänar för mycket pengar, men gå till någon annan då. Det är ju faktiskt en fri marknad här. Och dagligvaruhandeln är ju inte annorlunda mot någon annan bransch, om det är klädaffär eller elaffär eller något sånt där. Så du kan ju påverka här som konsument och du måste aktivt göra dina val. För bara genom det så kommer man ju faktiskt få ner prisnivåerna. När andra ser att de tappar försäljning till billigare butiker, ja då måste vi göra något. Vad gör vi? Jo, vi sänker priset. Så det har ju lärt mig nu att konsumenten kan påverka väldigt mycket. Sen har jag lärt mig det att det är otroligt komplext för att det är så mycket artiklar och man har så mycket lockvaror och lockdelar i det att de olika kategorierna, så om du tar mejeridelen eller skafferidelen eller frukt och grönt, man har otroligt olika intjäning i de olika kategorierna och sen mellan olika produkter. Det gör det också så svårt. Följa liksom, att tänka från vad får bonden för någonting och vad betalar jag som konsument? För att vissa produkter subventionerar andra. Den här insynen i branschen, den är ju minimal. Och det tror jag ju är det som kommer vara nästa steg egentligen. Det är att folk kommer kräva att få veta hur mycket får bonden för det här. Var försvinner pengarna i kedjan?
Kan man inte märka upp produkterna med det?
Nej, men du får inte ha producentprissättning. Eller ja, det kanske man skulle kunna skriva. Ja, det var jag inte tänkt på förresten. Man skulle kunna skriva det att den här bonden. Men då tror jag inte att någon butik, någon av de här kedjorna skulle saluföra det.
Menade du innan att den som har tjänat på matinflationen, är det staten?
Ja, den tjänar ju mest på det. För den är ju längst ut på snöret. Och i och med att allting läggs på i procent. Oavsett var du landar någonstans så ska ju de lägga på 12%. Och när då matpriserna i sig har ökat 25% så har ju de fått in extremt stora skatteintäkter nu.
Vad säger du om det då?
Om att staten får det, jo men då går ju pengarna till vårt gemensamma. På ett sätt är väl det positivt. Å andra sidan så vill man väl inte i ett sånt här läge att det är någon egentligen som ska tjäna på det. När det är en importerad inflation som vi har haft, alltså det är krig och det andra som har utlöst det, då vill man ju inte se andra tjäna pengar på det här. Utan det ska ju helst vara, jag tror i alla fall, de konsumenter som behövs till oss, de förväntar sig att egentligen ingen ska sko sig på det som det har varit nu.
Nu måste vi gå till Willys.
Nu går vi till Willys.
Här är vi på väg in mot Willys. Här var ju väldigt mycket folk.
De har fått väldigt mycket kunder senaste åren.
Okej.
För att de har varit profilerade som att de har ett billigt pris.
Det var lite kallare här.
Ja, det var kallare. Lite ruffare är det. Skyltarna är mycket tydligare här med priser.
De är jättestora, ja. Det har jag inte tänkt på.
Ja, och här har du två olika bananer då helt plötsligt. Ekologiska bananer och sen så då, besprutade bananer. Här väljer väldigt många de som kostar 24,90 istället för 29,90. Bara för att de är billigare. Jag ska ha en banan.
De ser ju typ likadana ut.
Ja, eller hur? Banan, ja.
Ja, men ser du någon skillnad?
Nej, men ekologiska brukar vara lite mindre.
Ja, ja, kanske.
De här är alltid duktiga på att skylta fram väldigt mycket i gången så att du nästan trillar över det med riktiga klipp. Och sen så är det, som du säger, det är lite ruffare, det är lite hårdare golv. Det är lite annan känsla här. Det är inte den här finsmakarkänslan riktigt. Samtidigt hade det varit känts väldigt fint och sådär, då är det inte säkert jag hade trott att det var så billigt.
Men finns det någon anledning till att inte handla det billigaste maten egentligen?
Jag kan ju tycka om det är exakt samma vara. du är ute efter. Du vet vad du vill ha och sen så kostar den 10 eller 20% mindre på den ena butiken än den andra. Då kan jag inte se anledningen till att betala mera bara för det. Däremot om de skapar mervärden, som vi har ju varit i några sådana butiker nu, det bara skapar en del mervärden. De bygger ihop det eller de lagar det eller skapar en miljö, de har mera sortiment och så de gör någonting mer, då är man ju mer villig att betala för det. Då tycker jag det är mer okej. Men just basen, så det är det som har hänt nu, att fler och fler har ifrågasatt det. Och därför går man mycket mer till lågprisbutiken nu för att köpa de här sakerna, basvarorna. Jag tror också att så många gör det så är man lite mindre rädd för att visa upp att man har varit där och handlat. Det är ju en statusmarkör i vilken butik du handlar.
Esplanad.
Ja, kanske där. Ja, men om du säger att jag handlar i den här fina butiker, ja, men då har du ju det bra ställt. Men är du en sån som måste gå ut och kolla extra priser? Det här har vi märkt en jätteskillnad nu senaste året mot hur man såg på det vi höll på med på matpriskollen innan dess.
Du själv personligen har ju tjänat bra på att du har blivit så uppmärksammare och bolaget har gått bra och sådär, eller?
Ja, det beror på hur man ser på det. Det går ju bättre och bättre. Vi har inte sen vi var nere i rekonstruktion och gjorde om bolagsbildning där 2013 så har vi inte, då tog vi in ett par miljoner till, men sen dess har vi inte tagit in några pengar utan snålat på det och sen så försökt göra bättre och bättre upplägg för kunderna, för branschen. Och sen har vi tagit de pengarna och investerat dem hela tiden.
Varför gick det dåligt? Och det var Schibsted, va, som gick in med pengarna?
Nej, först hade vi en grundinvesterare och våra egna pengar och så. Och sen så fick vi med Schibsted också, ja. Men det gick inte. Så de drog sig ur ganska snabbt. Och då drog sig alla ur. Så då stod jag där själv faktiskt. Då gällde det, hade jag en månad på mig att hitta någon ny som ville gå in i det. Och sen så hittade jag till slut en kille som var villig investera i det. Och en gammal kompis från Handels också. Så att sen dess har vi aldrig tagit in mer pengar. Och det går ju bättre och bättre. Men vi är 10-12 anställda och vi tjänar våra egna pengar. Och vi försöker göra så mycket vi kan med att skapa nya tjänster och sånt.
Vad är på gång mer för tjänster då?
Ja, det är ju den här transparensen i branschen som ju vi kommer fortsätta att jobba med. Och det som du sa förut, det är lite ett vågspel det här. Men om vi öppnar för alla i handeln att de skulle kunna ha ett verktyg där de kan se priserna hos konkurrenter och sånt. Så det är klart att det är så mycket artiklar att hålla ordning på så att då blir det ju mer varsat. Oj, tar jag 29 för den här när grannbutiken tar 21-22 kronor? Det kanske är därför folk vänder. Så att hitta den typen av verktyg så att branschen faktiskt då kan börja internt prisjämföra sig bättre bland annat.
Får jag fråga bara, vad sa han på Riksbanken igår? Vad sa han på någonting till dig?
Vi pratade ju om dagligvaruhandeln och det är ju det som är det viktiga. Att det är en så stor bransch att man förstår hur den fungerar. Och de har ju så mycket parametrar, många mätetal de får från olika ställen. Men de tittar ju på våra siffror hela tiden varje vecka för att se de prisförändringar som sker. Och sen försöker jag bilda sin uppfattning om, är det liksom en trend uppåt eller neråt? Och de är ju nöjda med det. De var väldigt nöjda med dem, med den inputen de får från oss.
Ska vi ta och prata lite om det som inte är mat här då? Har du koll på de här priserna? Det som är rengöring och shampoo och sådär?
Ja, det går inte att ha exakt koll på allting. Men det här är en rätt häftig bransch. Nu är vi inne då i tvättmedel, sköljmedel och sånt. Och där finns det ju inte så många aktörer. Utan det är ju ofta då en lågprisaktör. Och det som har hänt nu när vi står framför hyllan här, det är ju att de märkena som då är kedjans eget, eller Fixa i det här fallet, har ju fått flytta upp i ögonhöjd. Och sen Nora är också ett billighetsmärke där. Och sen har du Softland som då fått gå ner istället. Och tidigare så, och Comfort också, står längst ner här borta. Får man leta efter nästan. Medan Eldorado är ovanför. Och det här har ju hänt nu bara senaste året. För att tidigare så, de varumärkena som kunderna ville ha, det var det man ställde i bästa positionen egentligen. Och sen så tjänade man tillräckligt på det. Och nu sker det ju en förändring i branschen där man jobbar mycket mer aktivt med, i det här fallet då Eldorado, Fixa och deras egna husmärken. Och försöker få lojalitet. Kan man få lojalitet nu när det är tuffa tider så tror jag att de tror att vi kommer fortsätta då. Har jag blivit nöjd med den produkten då så fortsätter jag köpa den när det blir bättre tider också.
För det som är annars, det är ju att man kan ju förbättra väldigt mycket marginalerna med hjälp av varumärkeskännedom annars. Mm. Alltså det är där de stora marginalerna finns att hämta, eller?
Ja, alltså om du har ett stort märke som Via eller Ariel eller A+ här, så är det ju det de lever på. De lever ju på, jag som konsument, att jag är trygg. Jag vet precis vad jag får. Det är exakt, det funkar lika bra varje gång eller smakar likadant varje gång. Och därför så tar ju de ett prispremium för det också, för den tryggheten. Då gör det ju ofta det att du kan som då private label eller egna märkesvaror, då hitta en prisposition som är snäppet under.
För om vi då tar och tittar lite vad de kostar då, per tvätt.
Flytande tvättmedel, jämförpris per tvätt 1,44 då fixa där. Och sen så kan vi ta den här Color, då kostar den 2,18. Och så finns det A-plus där som är på kampanj just nu och då kostar den 1,42. Och annars så kostar den säkert ungefär samma som Via. Med det här så lär man sig en grej att ja, den här är klart mycket billigare. 30% säkert billigare då, eller 40% än det stora världsmärket. Så kan jag nästan alltid nu hitta ett sånt här private label. Inom vissa delar så kan det bara vara 5% nu. Fast du får rätt position och de facto är du bara billigare i siffror. Men då ska man vara obs här. Dels så ska man då titta på hur stort är paketet så att du kollar faktiskt mot jämförpriset. Och tycker jag det då är värt att välja den ena eller andra för den prisskillnaden som är där. För just nu det är mycket krympflation och det annat, alltså man spelar med storlekarna på förpackningar och sånt. 2,5 deciliter grädde på ICAs grädde och 3 deciliter på Arla och Skåne mejerier och de här.
Ja, det är det man har gjort jättemycket, att man har mindre förpackningar på EMV-varor, eller?
Ja, man flyttar runt det där. Tittade på Skans bacon så var det 3 för 100. De har varit 140 gram alltid. Jag vet inte varför, men det har varit 140 gram. Och sen så tittade jag, då var det Coop, så då var de 3 gånger 125 gram. Och sen tog jag Coop Extra, ja då var det 3 gånger 120 gram. Och börjar man då väga ihop allt det där så ser ju priset billigare ut. Men i själva verket så var det bara på de där 225 mot 140 gram så skilde det 3,5% i pris. När jag går ifrån Scan till då Coop-märket. Men jag upplevde att jag fick det mycket billigare för att det var många kronor. Men det berodde ju på att det var mindre vikt.
När man är och handlar, det är ju inte alltid man har jättemycket tid och sådär. Vad skulle du säga om man ska komma undan så liksom billigt som möjligt och så? Nu är vi en Nord där det finns jättemånga olika butiker att välja bland. Tycker du att man ska försöka vara vid en Nord? Veta vad har du för konkreta...
Nej, men är du vid en Nord, då är ju folk i stress. Och då är det ju generellt sett i prisnivån säkert högre då. Så vissa kedjor då, som det är nu på Willys här, då har de ju samma pris på de olika, då behöver man inte bekymra sig. Men annars är det klart att alltså, fri konkurrens gör ju det, att gå in på Pressbyrån får betala 30 kronor för en Mint Choco och så kostar den 13,50 här. Men det är ju för att jag är i farten, jag vill bara ha något fort, så att man ska inte tänka riktigt på det sättet, utan först var det det. Nu när vi stod här så kom han och ryckte en sån här tvättmedelsförpackning och då tog han ett känt märke där till extrapris som ju då är exakt samma pris som då kedjans eget märke, som på normalpris. Och det är ju nästan alltid kampanj på såna här produkter. Och vill man då ha ett märke, men köp 2 stycken då, det håller sig ju. Men att man är lite ordentlig med det, att faktiskt planera upp och så kolla vad som finns på extrapris. Det är en bra grund. Och har jag då 2 butiker att välja bland, och jag säger att ja, men det här kan jag ändå spara. Köp 2 paket knäckebröd då. Men passa dig för att köpa för mycket av mejerivaror och sånt. Måste jag ha 2 paket smör? Det såg jag i förra butiken där, så började jag skylta med det. Liksom, det är 2 paket smör eller 2-5 deciliters grädde och sånt. Men hur många av kunderna är det egentligen som ska ha 1 liter grädde? Så svar på din fråga då lite. Men man måste börja tänka efter. För ingen gör det åt dig. Utan alla butikerna vill sälja på dig maximalt. Bara de har fått in dig. Det är det viktigaste. Sen vill de sälja på dig maximalt. Och då måste du tänka efter. Då måste du kolla, är det här bra? Behöver jag det? Kommer det bli svinn? Och så kolla på extrapriserna och sen kolla på märken. Och det är ju, jag tycker ju det att allting är ju inte jämförbart. Det kan vara en smak som skiljer. Ja, men då ska man ju göra det man kan för att ha råd att köpa den smaken. Och då får man väl vänta in det ibland.
Men jag tycker också det är intressant det, men att man betalar för tid. Alltså man betalar för att spara tid. Och det där kan folk betala väldigt mycket för.
Absolut, det såg vi på den här salladen som är färdigsköljd, eller om du tar färdigmaten. Någon har gjort i ordning dina rotfrukter och så plötsligt är det 10 gånger dyrare än om du hade gjort det själv. Det är enorm skillnad där.
Eller som din gourmat.
Ja, den är ju där också. Och jag kan ju inte försvara mig och säga, men den är relativt sett billigare än si och så. På andra varor som är dyrare, ja visst. Men just det där väljer jag där, för att jag har 3 minuter och sen piper det. Nu du.
Nu du. Vi börjar säga några saker som finns här. Vi säger varannan grej. Sur skumbomb tutti frutti.
Pastellfiskar. Undrar vad lakritsfiskarna är.
Ja, saltig mix.
Gröna grodor.
Stora häxvrål.
Ferraribilar.
Skumsvampar.
Jaha, och där har du chokladsvampen.
Fudge birthday cake.
Och sen så har vi den här 50-åringen, nötkräm. Som ju de, alltså jag älskar när man då har, nötkräm har ju sålts i påsar i 50 år, i över 50 år. Sen jag var liten så köpte man påsen i skolan och sen så tryckte man ur den där krämen. Det var liksom en höjdpunkt. Sen kommer de och lanserar typ som lindorkulor. då en nötkräm då ihop med Delicato. Och jag kan inte säga annat än att detta är helt fantastiskt. Här tar du två stycken kanonprodukter och så slår du ihop dem och får något som är så fruktansvärt gott som en Delicato. Har du varit där någon gång på Delicato? Hur de gör de här chokladbollarna?
Nej.
Det är likadant som gurkorna, det är helt fantastiskt. De till och med har sådana maskiner, för det gäller ju att också, när du blandar ihop det så havregrynen måste ju komma i exakt rätt storlek och rätt hårdhet och sånt där på. Så de maskinerna är, nu var gjorda på 60-talet, när jag var där för några år sedan, då hade de kvar dem fortfarande. De gick inte då att byta ut. Jag tror att de har, kanske har lyckats med det nu, men det är alltså för att få det exakt den konsistensen som svenska folket är så vana vid sedan 40-50 år tillbaka. Att en sån boll ska smaka på det sättet.
Ja, det är inget skämt.
Nej, det är inget skämt, utan det är verkligen så. Och sen finns det ju hur mycket kopior som helst. Och då kan man säga att då blir den billigare. Men i det läget så kanske jag fortsätter välja originalet. För jag vill smaken. Alltså man vill inte förändra den. Man vill inte bli besviken. Där har du den här nötkrämen.
Du är en gottegris eller?
Ja, verkligen. Ja. Min drömjobb det var på Marabou. När jag var klar på Handels då sökte jag jobb där på Marabou. Som biträdande produktchef för kakor och rullar. Det hade ju blivit min död. Men vi var två kvar av 400. Men jag fick det aldrig jobbet. Sen har jag varit där några gånger på intervju men alltid tackat nej. Jag har ju för sig jobbat med Marabou när jag var på Kraft sen.
Ja, för sen, kan du säga, var du gick vidare?
Nej, då började jag på Unilever istället som ägde Falcon bland annat. Så då var mycket bryggeribranschen i 8 år. Och sen började jag på Kraft som då hade Marabou men också Gevalia och Philadelphia och sånt. Så var det några år, sen var jag tillbaka på Falcon.
Och därefter underhållningsbranschen eller?
Ja, först var jag på sopper och såser lite. Blåband och Campbells och sånt nere i Kristianstad. Och sen blev det 3 år i underhållningsbranschen. Men du måste sälja biljetter där. Det är liksom, du kan ställa vem som helst på scenen. Om du inte lyckas sälja biljetterna så blir det ingen verksamhet.
Du har rört dig hela tiden runt dagligvaruhandeln förutom en utflykt kan man säga i ja. To Entertain. Vad heter de? To Entertain?
To Entertain heter de då, ja. Det heter de fortfarande delar där, men det är Moment Group idag, börsnoterat. Som håller på med underhållning i världsklass runt om då på olika arenor. Teater, musikaler, shower. Fantastiska personligheter. Och jag var ju vd på To Entertain. Och sen så då samägde vi bland annat Oscarsteatern, Kinateatern. Och då var det ju att se att verksamheten skulle rulla på. Rätt planerad. Produktionerna levererade det de skulle. De medarbetarna mådde bra.
Liksom att gå från det till att bli entreprenör, det fattar inte jag riktigt i hoppet. Även ifall du berättar
om det. Nej, det är nog ingen som fall. Men jag har alltid velat ha eget. Jag hade startat min första firma när jag var 12. Monterade diabilder och fotograferade rätt mycket. Men jag har alltid velat ha eget. Det har aldrig blivit läge för det. Utan jag har haft kul på alla jobb jag har haft. Och sen så har man väl då fått andra att betala för ens misstag. Det är väl det positiva. Men nu får man ju själv stå för dem och sota för dem.
Vad omsätter ni idag?
Nu omsätter vi 15 miljoner var det förra året. Och det blir bättre i år.
Vad landar det på i år?
Kanske 18-19.
Och marginalerna?
Vi får väl över ungefär. Så vi lägger på 10-15% någonstans.
Vad skrattar åt?
Käkar du den här?
Vad sa du?
Käkar du den här?
Det händer.
Jävla god.
Vi får se vad jag pratar om.
Ja, det är Polarbröds jubileumskaka. Jag vet inte varför, men helt plötsligt så har vi börjat äta den fruktansvärt god.
Ja, men det här är ju. Alltså den är ju fluffig.
Ja, den är så fluffig med. Och så med smör på den. Ja. Kalles kaviar. Det är liksom bara...
Ja, du dör.
Det blir inte bättre.
Nej. Lidl nästa.
Ja.
Men hur var det när Lidl kom då för 20 år sedan till Sverige?
Nej, det var ju ingen som någon i branschen önskade egentligen, utan man såg dem ju som ett stort hot. Ja, mer eller mindre motarbetare ska vi säga. Sen var ju inte de smartaste heller, utan de var ju verkligen där med ett udda sortiment. Det skulle vara tysk mjölk och det var så tyska produkter rakt igenom. Och det här funkar ju inte heller, utan vi, alltså svenskarna ville gärna se något nytt spännande, men vissa saker... Där hade de inte fingertoppskänslan över att man måste ha, vissa grejer måste bara vara svenska. Du måste tillhandahålla tillräckligt stor del av sortimentet måste ju vara anpassat för den här publiken här. Men där har man ju vridit till det år efter år efter år. Nu ses framförallt senaste 7-8 åren skulle jag vilja säga. Ändrat sortimentet, blivit sedan 2019 mycket aktivare med aktiviteter. Innan trodde man att det räcker med ett lågt pris. Sen har man ju ett enormt kampanjprogram. Jag är lite imponerad måste jag säga.
Okej, nu har vi kommit här.
Jag har också lagt upp bladet här. Ja. Och det här är ju om möjligt nästan rörigare. Men på första sidan här nu så har de ju kaffe 24,90 Löfbergs. Och det är i princip då nästan halva priset mot ordinarie. Jag fick frågan för 4-5 veckor sedan vad jag trodde om om julen, så vad händer med kaffepriset? Och då sa jag, jag tror det kommer vara 4 för 100 eller 25 spänn som bäst. Och det här är faktiskt det bästa. Och 26,90 hade de på Willys och sen är det då uppåt mot 30-35 spänn.
Vi kommer gå in nu i januari som är liksom känd som den fattigaste månaden. Men är man då lite ekonomiskt lagd så kan man också spara. Alltså man kan köpa på sig.
Ja, då köper du ju 6 paket här. Eller max 3 förpackningar per kubak. Då köper du 3 paket här. Och sen så kunde du köpa på Willys 2 paket Svega eller Classic.
Ja.
Eller bara om de du vill ha där. Och så betalar du 26,95 för dem. Det är ju smart att göra det. Sånt du kan spara när du får riktigt, riktigt bra priser.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Här får man någon meter extra och sen så har du ofta att det luktar nybakat här, det ser du. Det har de börjat med på de flesta Lidl att du har en bageri och så börjar det dofta.
Det här är ju lite gulligt, det är så här kringla med salt som är typiskt tyskt, va? Och sen focaccia och sådär. Det är ju liksom vanliga bullar. Ja,
och sen väldigt mycket vanliga frallor och baguetter och sådana saker. Och det här, gör man det här rätt och omsättning på det så blir det ju en bra inkomstdel också. För att det här är lite, det är lite svårare ibland med att man tycker att det där är rätt billigt. Relativt sett är det ju dyrare än att köpa annat bröd. Men det känns ju, det är ju ja, en nybakad, nygräddad baguette känns jättebra. Sen så bakar man den väl inte här utan nu förmodligen blåser upp dem. Men det här tycker jag de gör bra.
Har du blivit allt mer imponerad av Lidl med tiden?
Ja.
Skulle du säga?
Ja. Små steg tar de. Det verkar så som de hela tiden jobbar och förbättra grej efter grej efter grej.
De är inte noterade va, eller?
Nej, det är familjeägt. Enormt stort med familjen. Och här om du tittar på sortimentet så tittar du på frukt och grönt som en av deras grejer. Så är det klart att äpplena 31,90, 34,90 låg på 48 spänn på någon av butikerna vi var på. Och de har i princip allt det du är ute efter. Men de har inte en massa annat. Det är ju det som är hela deras grej. Det finns, ja, det finns citroner, det finns ekologiska citroner. Det finns inte en massa varianter sen.
Och det är också ett led i professionaliseringen menar du?
Ja, de har hittat rätt i sortimentet. Så att jag tror att det här, de har ju smalat i sortimentet på marknaden. Men det har de blivit mycket, mycket bättre på. Så att i princip så kan du som en barnfamilj faktiskt handla det du ska här.
Och Lidl är inte kund till dig?
Vi har nästan alla som kunder.
Ja, men inte mer än någon annan?
Nej, det är det som är så otroligt viktigt nu. När det finns 3 aktörer, plus Lidl då, men 3 aktörer som styr hela dagligvaruhandeln. Det sitter ju en person på varje ställe som säger, vad ska säljas i våra butiker? Och då pratar vi kanske på Coop om 700-800 butiker och på ICA 1300 butiker. Säger den personen nej, det här brödet ska vi inte ha här, då är det ju kört. Då är halva marknaden borta. Och det är det här som är det som är det tuffaste. Någonstans så har de ett enormt ansvar, både kunskapsmässigt för att förstå vad leverantörerna kan om konsumenten inom respektive kategori. Och att verkligen ta vara på det. Så att man tar in nyheter, att man tar in nya producenter och såna saker. Och ge dem här chansen. De tillhandahåller saluplatser som man måste ge tillträde till. Annars kommer vi inte ha någon svensk livsmedelsindustri överhuvudtaget. Och vi måste ju ha mycket mer än vad vi har. Vi har ju så dålig självförsörjningsgrad så det finns inte.
Men jag har hört någon som sa att det räcker till morotskaka och det gör det inte riktigt.
Den svenska självförsörjningen? Ja. Nej, men de säger att det är 50% ungefär. Finland ligger på över 80%. Man bara tänk, vad hände i pandemin när vi inte fick sprutor? För att om det var engelsmännen eller fransmännen, de försåg sitt eget folk först. Då tycker vi det är fruktansvärt. Tänk vad händer om det skulle vara krig och det är maten det gäller. Det är klart att de kommer förse sig själva först. Det är ju ingen som håller på att skicka mat till Sverige då. Då måste vi ha de här lagren. Vi måste ju se till att vi har att det finns en industri och ett jordbruk som verkligen förser oss själva först. Och här har de börjat med något som heter Matriket. som de har lagt ihop. Och det som är svenskt har man försökt göra då till en, ett eget varumärke. Där på kyckling så är det Gylda som är deras, som är också svensk kyckling.
Men sådana här saker är väl lite konstigt som de har? Vad är detta?
Ja.
Det är liksom... Vad är det,
vad är det för någonting?
Är det kyckling?
Kycklingkorv är det, ja. Det är 500 grams kycklingkorv som säljs mest i Europa, säger de.
Och som heter Polly.
Som heter Polly, ja.
Som är Matriket är deras egna EMV.
Ja.
Och sen så har de också Dulan. Alltså de har väldigt många...
De har massa olika sådana märken som är deras egna, ja.
De heter så många olika saker, ja. Men det är ändå Lidls
egna. Ja. Och de har så mycket butiker så att det blir stor volym på dem. Och bland korvarna så är det ju både då utländsk och sen är det svensk från Matriket. Och sen dessutom har de då Skans falukorv. De har insett att de måste vara med och fånga på de här starkaste märkena. Typ då Slotts har jag jobbat med en gång i tiden. Ja, och så har du ketchupen där, Heinz. På många av sådana kategorier så har du ju liksom en stor marknadsledare. Och sen så finns det något eget märke. Just inom de här så tror jag till och med nästan på Lidl att det knappt finns något alternativ. Vi har senapen, då är det ju Slotts. Eller nu till och med att Johnny's är ännu större. Men här har de faktiskt inget alternativ just nu. Vilket är väldigt intressant. Och på ketchupen så är det i princip bara då Heinz ketchup. Och jag ser samma sak i ICA-butiker och andra. Att de har försökt med massa då egna märken och annat. Men nej, är det, antingen väljer man Felix eller så väljer man Heinz.
Det är ganska intressant för att vissa då varor, det, där är varumärket det är så pass starkt att det går inte att ta sig in. Eller det verkar vara ointagligt.
Ja, det är det. Då kan det ju hända saker som med O'boy är ju en sån produkt, alltså chokladmjölk som alla älskar och man växer upp på den. Då blir ju det en dragare för barnfamiljer. Och det gör ju då att då kämpar de emot varandra. Vem har billigast O'boy den här veckan? Då tvingar man ju producenten att också komma med, ge dem bättre marknadsföringsbidrag och annat. Så att producenten tjänar mindre pengar på den. Plus att kedjorna tjänar mindre pengar på den. För man ger bort det till konsumenten egentligen. Till slut då så händer ju någonting. O'boy till exempel, du sa krympflation förut. Det händer ju med den också. Man får ändra storleken från ett kilo och gå ner på 700 gram. För att kunna vara kvar under en viss prispunkt. För det är det som det är viktigt att jobba med då. För att inte tappa försäljning på vare sig det är senap eller ketchup eller O'boy. Så när du kommer över 30 kronor på O'boy. Då var vi jätteoroliga för att du skulle tappa försäljning. För att då blev det ett högt konstantutlägg. Då var det bättre att minska storleken på den och ha kvar kunderna.
Och där känns ju skafferivaror, flera inom det segmentet. Där känns varumärkena ännu starkare, eller?
Ja, och den här var väl 490 gram. Ja, nu är den 450 gram.
Slottsenap.
Slottsenapen är den där, ja. Precis, och det, man har ju fått...
Men är inte det ett jäkla otyg? Även om du har varit med och fixat med det själv som vi... prata om här med apotekarnas julmust att göra en shrinkflation utav liksom en förpackning. Är inte det lite tjatigt och tröttsamt rent ut sagt?
Jag förstår det och jag kan tycka det själv när man inte märker det som konsument. Och nu då när så mycket saker har blivit dyrare och sen så tog jag de där romantika tomaterna där, då var de 400 gram och sen när de började komma upp mot 60 spänn, man, nej men shit, jag kan inte köpa. Och så helt plötsligt så kostar de 49, men då är det bara 300 gram. Och du märker inte jag, utan jag tar den faktiskt och stoppar ner den för jag går på min autopilot. Och det är klart att det där är ju då, det kan man ju säga, det är ju lurendrejeri. För att jag ser det inte, jag blir inte upplyst om det. Å andra sidan så konsumenter kommer sluta köpa produkterna om de går över kanske då 60 kronor på tomaterna där. Då slutar man köpa det helt istället. Vad ska man då göra för någonting? Ja, då minskar du förpackningsstorleken. Ja, det är så branschen funkar där och har gjort i alla tider. Tar du tv-branschen med tv-apparater så är det någon knapp som skiljer så du inte kan jämföra dem exakt mellan butikerna. Det ändrar någon liten grej i det.
Priserna nu då framåt 2024, vad ligger i farans riktning?
Så vi har så mycket butiker som nu har problem för att vi går till lågprisbutiker. Så de får inte ihop sin mix. Så när vi går in i vanliga butiker då köper vi på extra pris och så köper vi mindre. Och så vi delar upp köpet mellan fler butiker. Då får inte de ihop hur de ska liksom få ihop totala lönsamheten. Och så har de fått ökade kostnader för löner och hyror. Och det här tror jag vi kommer se att det är många butiker som kommer försöka skjuta upp priserna ändå. För att kunna fortsätta tjäna pengar och få ihop kalkylen. Men annars så tror jag det kommer vara ett ganska mycket stopp på prisökningar. För att det är sånt fokus utifrån. Det är många som vill återigen förbättra sin lönsamhet. Men fortfarande, jag tror att det är sånt tryck nu. Det är mycket saker som har gått åt rätt håll. Så blir det inte med krig eller elände eller sådana katastrofer så då kommer vi vara på en helt annan nivå nu kommer det. Absolut. Det finns jag vet inte, jag ser inget just nu sen i våras som talar för att det bara skulle sticka iväg.
Då säger jag stort tack till dig, Ulf Masur, för att du var med i podden Ett rikare liv. Tack för att du tog med mig ut på den här handlingsrundan.
Ja, det var ju riktigt roligt det här. Jag har aldrig gjort det förut med någon. Tack.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Den här podden ges ut av Privata affärer och Bonnier News. Och ansvarig utgivare är Love Strandberg. Han är chefredaktör på Privata affärer. Julia Siverts har varit med att mixa och fixa med ljudet till den här podden. Och vi hörs igen nästa torsdag. Håll ut! Hej då!
Vi pratar om
matpriskoll.
Jag håller på med matpriskollen.
Så vi har varit runt i, på ICA, Coop, Willys och nu är vi här också.
Vi måste titta på alla.
Ja. Det är kul om ni också är med.
Är du nöjd med butiken?
Idag är det.
Idag är du? Yes. Vad är bäst då? Vad är liksom den här grejen när man kommer in? Eller så?
Första intrycket. Vad tycker ni själva? Jag låter er göra en bedömning.
Apelsinerna lyser direkt på mig.
Precis.
Och vad tar du för dem?
42,90. Det är 2 kilo.
2 kilo. 25, 20, ja. Mm. Och vad har du för 13,90 där? Det är bananerna.
Jajamän.
Jajamän, den är en dragare. Riktigt dragare.
Det är de. De är ekologiska också.
Wow, bra. Ja, vi botaniserar runt lite.
Ja, ni gör det.
Yes.